och nyheterna av största intresse. Jag har uppgifter från två källor i Altera, pålitliga källor i Snod, om att häxorna i Shalidar hävdar att röda Aya uppmuntrade Loghain att bli en falsk drake. Mer eller mindre skapade honom i själva verket. De har Loghain i Shalidar, eller en man som de säger är Loghain, och visar upp honom för furstar och furstinnor som de för dit. Jag har inga bevis, men misstänker att de berättar samma historia för alla regenter de kan nå. Med rynkad panna betraktade Nile baneren på väggarna. De representerade fiender från nästan alla världens riken. Ingen hade besegrat honom två gånger, få ens en gång. Nu var alla baneren nötta av tidens tand, liksom han själv. Likväl hade han inte mattats för mycket för att få se slutet på det han hade påbörjat. Alla dessa baner hade vunnits i blodig strid, där man aldrig visste vad som egentligen skedde utanför den lilla bit som fanns inom synhåll. Där en säker seger och ett säkert nederlag kunde vara lika flyktiga. Det värsta slag han någonsin utkämpat, då herrarna snubblat över varandra mitt i natten i trakten av Moishen under oroligheterna, hade varit klart som en sommardag jämfört med det han utkämpade nu. Kunde han ha tagit fel? Kunde tornet verkligen vara splittrat? Någon form av kamp mellan de olika Aya? Om häxorna stred inbördes skulle många bland sönerna ställa sig bakom Carradines lösning, ett anfall mot Shalidar för att förgöra häxorna så fort som möjligt. Män som ansåg att det var framsynt att tänka på morgondagen, men som aldrig räknade med nästa vecka eller månad, för att inte tala om nästa år. Valda till exempel, kanske var det lika bra att han inte hade nått Amador ännu. En annan var Radam Ashunava, åklagarnas storinkvisitor. Välda ville alltid ta till yxan, även när uppgiften bäst kunde lösas med en syl. Ashunava ville att varenda kvinna som någonsin tillbringat en natt i tornet skulle hängas omedelbart om inte förr. Att varenda bok som överhuvudtaget omnämnde Aishadir eller kraften skulle brännas. Och att själva orden skulle förbjudas. Ashunava tänkte aldrig en tanke som sträckte sig bortom dessa mål och brydde sig inte om priset för att uppnå dem. Nile hade arbetat allt för hårt och tagit allt för stora risker för att tillåta att detta i omvärldens ögon utvecklade sig till en kamp mellan sönerna och tornet. I själva verket spelade det ingen roll om han hade misstagit sig eller ej. Även om han gjort det kunde situationen fortfarande i högsta grad utfalla till hans fördel. Kanske än mer än om han hade rätt. Med lite tur skulle han kunna splittra Vita tornet bortom varje hopp om återuppbyggnad. Krossa häxorna till skärvor som lätt kunde malas till stoft. I så fall skulle utan tvekan Althors ställning vackla, medan han förblev ett hot som Nile kunde använda som bete. Och han behövde inte vika långt från sanningen, inte allt för långt. Utan att ta blicken från baneren sa han, splittringen inom tornet är verklig. Svarta Aya reste sig, segrarna tog över tornet och förlorarna drevs att slicka sina sår i Shalidar. Han såg på Balver och log nästan. Någon av sönerna skulle ha protesterat att det inte fanns någon svarta Aya, eller snarare att alla häxorna var mörkvänner. Det skulle den färskaste rekryt ha gjort. Balver bara såg på honom, och inte alls som om han nyss hade uttalat en hädelse mot allt som ljusets söner stod för. Vad som måste avgöras är huruvida svarta Aya segrade eller förlorade. Jag tror att de vann. De flesta människor kommer att tro att de som sitter kvar i tornet är de verkliga Aishadirna. Låt dem förknippa verkliga Aishadir med svarta Aya. Althor är ett av kraftens väsen. en underhuggare till svarta Aya. Nile lyfte bägaren från bordet och läppjade på vinet. Det hjälpte inte mot värmen. Det kanske går att använda detta till att förklara varför jag fortfarande inte har gjort något utfall mot Shalidar. Genom sina sändebud hade han använt denna underlåtenhet som ett bevis på hur allvarligt han såg på hotet från Althor. Hellre lät han häxorna samlas på själva tröskeln till Amardacia än att låta sin uppmärksamhet avledas från den fara som en falsk drake utgjorde. Kvinnorna där inser efter alla dessa år med förfäran vilket stort inflytande svarta Aya haft. Grips äntligen av avsmak över de illdåd de varit inblandade i. Hans uppfinningsförmåga sinade. De var alla den svartes tjänare. Så vilka illdåd skulle kunna ingjuta avsmak i dem? Men Balwer tog upp tråden. Kanske har de bestämt sig för att överlämna sig åt Ishnods barmhärtighet. Kanske till och med be om ert beskydd. Förlorare i ett uppror, svagare än sina fiender, rädda att bli krossade. Någon som faller över ett stup och störtar mot en säker död skulle säkert sträcka ut handen även till sin värsta fiende. Kanske, Balwer trummade tankfullt med de beniga fingertopparna mot läppen. Kanske är de redo att ångra sina synder och avsvärja sig att vara Aes Sedair. Nile stirrade på honom. Han misstänkte att Tervallon-häxornas synder var en av de saker som Balwer inte trodde på. Det är absurt, sa han tomlöst. Någonting sånt skulle jag bara vänta mig från Omerna. Sekreterarens uppsyn förblev lika korrekt som alltid, men han började gnida händerna som han alltid gjorde när han kände sig förorättad. Må hända är det vad Ishnod väntar sig att höra från honom. Men också en sån sak som skulle sprida sig där han gör sina undersökningar, på gatorna och bland ädlingar som sitter och skvallrar över sitt vin. Där skrattar man aldrig åt det absurda, utan lyssnar bara. Det som är för befängt för att vara sant blir trott, därför att det är för absurt för att vara en lögn. Hur skulle jag kunna framföra det? Jag tänker inte sätta igång några rykten om att sönerna befattar sig med häxorna. Det skulle bara vara ett rykte i snod. Niles blick hårdnade och Balwer slog ut med händerna. Som ni önskar i snod. Alla som för ett rykte vidare lägger till sina egna variationer. Så om berättelsen är enkel har kärnan större möjlighet att överleva. Jag föreslår 4 rykten i snod, inte 1. För det första att splittringen i tornet orsakades av att svarta Aya reste sig. För det andra att svarta Aya segrade och nu kontrollerar tornet. För det tredje att Aes Sedaina i Shalidar känner sådan vämjelse och fasa att de inte längre vill vara Aes Sedair. Och för det fjärde att de har vänt sig till er i hopp om nåd och beskydd. De flesta människor kommer att se vart och ett som en bekräftelse av de andra. Balwer drog i sina manschetter och log ett tunt, självbelåtet leende. Utmärkt, Balwer. Så får det bli. Nile tog en djupare klunk ur vinbägaren. Värmen fick honom att känna av sin ålder. Benen i hans kropp kändes sköra. Men han skulle klara sig länge nog för att se den falske draken störtad och världen förenad inför Tommen Gaydon. Så mycket skulle ljuset säkert unna honom, även om han inte levde tillräckligt länge för att själv leda dess styrkor i sista striden. Och Balwer, jag vill att Elaine Trackand och hennes bror Gawain blir funna och förda till Amador. Ordna det. Du kan lämna mig nu. Istället för att gå tvekade Balwer. Ishnod, ni vet att jag aldrig försöker råda er i vad ni ska göra. Men du tänker göra det nu. Vad är det? Sätt press på Morgas, Ishnod. Mer än en månad har gått och hon överväger fortfarande Ishnods förslag. Hon... Nog, Balwer. Nile suckade. Ibland önskade han att Balver inte varit Amardasier utan istället fötts i Carhain och fått husens spel i sig med modersmjölken. Morgase knyts allt hårdare till mig för var dag som går, var hon än själv må tro. Jag skulle hellre ha sett att hon godtagit förslaget omedelbart. Då skulle jag ha kunnat få Andor att resa sig mot Althor redan idag, stärkta med en ordentlig dos av sönerna. Men för varje dag hon förblir min gäst blir hon allt hårdare bunden till mig. Så småningom kommer hon att finna att hon är allierad med mig därför att världen tror att hon är det. Att hon är så insnärjd att hon omöjligen kan fly. Och ingen kommer att kunna anklaga mig för att ha tvingat henne, Balver. Det är viktigt. Det är alltid svårare att dra sig ur en allians som världen tror att man ingått frivilligt än en som man bevisligen blivit tvingad till. Oöverlagd brottska leder till undergång, Balver, sa Mishnod säger. Nile gjorde en avfärdande gest och mannen försvann bugande ut. Balver förstod inte. Morgase var en hård motståndare. Om han pressade henne för hårt skulle hon vända sig om och slåss, oavsett vilka utsikter hon hade. Om han däremot pressade henne precis lagom hårt skulle hon istället kämpa mot den fiende hon trodde sig se och inte se den fälla som växte upp kring henne förrän det var för sent. Tiden tryckte ner honom, alla de år han levat. Alla de månader han så desperat behövde. Men han tänkte inte låta sina planer grusas genom att handla för brådstörtat. Den dykande falken slog anden i en kaskad av fjädrar, varefter de två fåglarna delade på sig och anden störtade mot marken. Falken gjorde en skarp sväng mot den molnfria himlen, svepte åter ner mot det fallande bytet och grep det i sina vassa klor. Andens vikt tyngde ned henne, men hon kämpade sig tillbaka mot människorna som väntade på marken nedanför. Morgase undrade om hon kanske var som falken, allt för stolt och bestämd för att inse att hon tagit ett byte som var för stort för att hennes vingar skulle bära det. Hon försökte släppa efter på sitt hårda grepp om tyglarna. Den vidbrättade vita hatten med sina långa vita fjäderplymer gav ett visst skydd mot den skoningslösa solen. Men hennes ansikte var täckt av svett. I sin gröna ridklänning med guldbroderier såg hon knappast ut som en fånge. Överallt på den avlånga ängen fanns människor, till häst och till fots, men det rådde ingen trängsel. En grupp musikanter i korta blå rockar med vita broderier spelade på flöjter, lutor och små trummor. Det var en spröd melodi, lämpad för lättjefulla eftermiddagar och kylt vin. Några av dussintalet falkenerare med långa, siligt smyckade skinnvästar över sina vida vita skjortor klappade de huvudförsedda falkar som satt på deras behandskade handleder, medan andra sög på korta pipor och blåste blå rök på sina fåglar. Dubbelt så många tjänare i färgglatt livré gick omkring med frukt och gyllene vinbägare på guldbrickor. Och en samling män i glänsande brynjor bildade en ring runt fältet strax innanför skogsbrynet. De var där för Morgases och hennes följes skull, för att försäkra sig om deras säkerhet under falkjakten. Det var åtminstone vad som påstods. Även om profetens anhängare befann sig gott och väl 200 mil norrut och det föreföll osannolikt att några stråtrövare skulle våga sig så här nära Amador. Hon omgavs av kvinnor på ston och vallackar, klädda i färggranna ridklänningar av siden och vidbrättade hattar med lika färgstarka färgplymer under vilka deras hår välde fram i de långa korkskruvslockar som för närvarande var på modet vid det amardasianska hovet. Men egentligen bestod Morgases följe av Basil Gill och Paige Connell. Värdshusvärden satt tafatt på sin häst i sin metallklädda långväst som spände över den röda sidenrock som hon utverkat åt honom för att inte tjänarnas kläder skulle överglänsa hans. medan Page var än mer bortkommen i sin rödvita parsrock och lika nervös som han varit ända sedan hon fogat honom till sitt sällskap. Kvinnorna var adelsdamer från Aelrons hov som frivilligt erbjudit sig som sällskapsdamer åt Morgase. Stackarsmäster Gill fingrade på sitt svärd och sneglade dystert på vitrocksvakterna. Vitrockar var nämligen vad de var, även om de inte bar sina vita mantlar, vilket de aldrig gjorde då de eskorterade henne utanför ljusets borg. Och vakter var de. Om hon försökte rida för långt eller stanna ute för länge kom alltid deras anförare, en ung man vid namn Norrowin som avskydde att låtsas vara någonting annat än en vitrock och föreslog att hon skulle återvända till Amador eftersom det började bli för varmt eller på grund av något plötsligt rykte om att det fanns rövare i trakten. Det var omöjligt att försöka säga emot 50 män i rustning med värdigheten i behåll. Första gången hade Norrowin varit mycket nära att ta tyglarna från henne. Det var därför hon aldrig lät Talanvar följa med på någon av ridturerna. Den unge dåren skulle ha kunnat få för sig att i varje pris försvara hennes ära och rättigheter, även om han var ensam mot 100 man. Han tillbringade sin lediga tid med fäktningsövningar, som om han tänkte hugga en väg till friheten åt henne. Plötsligt svepte en överraskande vindpust över hennes ansikte och hon blev medveten om att Lauraine böjt sig fram i sadeln och fläktade henne med en vit spetssolfjäder. Lauraine var en slank, ung dam med aningen för tättsittande ögon som alltid såg lika trumpen ut. Det måste verkligen ha varit underbart för ers majestät att få veta att er son har blivit en av ljusets söner och att han har stigit i graderna så raskt. Det borde knappast vara någon överraskning, sa Altalin, allt medan hon fläktade sitt eget rundnätta anlete. Självfallet stiger hennes majestäts son snabbt, liksom solen i all sin glans. Hon solade sig i det lågmälda bifall som några av de andra kvinnorna gav hennes erbarmliga vits. Morgase lyckades med viss svårighet hålla god min. De nyheter som Nile hade haft med sig vid en av sina oförberedda visiter föregående kväll hade slagit henne med häpnad. Gallard som vitrock. Han var åtminstone i trygghet om man skulle tro Nile. Tyvärr kunde han inte besöka henne på grund av sina plikter, men däremot skulle han säkert kunna ingå i hennes eskort när hon återvände till Andor i täten för den här av ljusets söner. Nej, Gallard var inte tryggare än Elaine eller Gawain, kanske mindre. Ljuset giva att Elaine var i trygghet i Vita tornet. Ljuset giva att Gawain var i livet. Nile påstod sig inte veta var han var, utom att han inte var i Tarvalon. Att Gallard var som en kniv mot hennes hals. Nile skulle aldrig vara så okänslig att han antydde det. Men det skulle räcka med en kort order från honom, för Gallard skulle sändas till en säker död. Det enda skydd hon hade var att Nile kanske inte trodde att hon brydde sig lika mycket om honom som om Elaine och Gawain. Jag är glad för hans skull, om det är vad han eftersträvar, sa hon med likgiltig ton. Men han är Taringales son, inte min. Mitt äktenskap med Taringale var en statsangelägenhet, förstår ni. Det är märkligt, men han har varit död så länge nu att jag knappt minns hur han såg ut. Det är Gawain som blir svärdsförste när Elaine efterträder mig på lejontronen. Hon viftade bort en tjänare som kom med en bägare på en bricka. Nile kunde åtminstone ha ordnat anständigt vin åt oss. Svaret på detta blev en våg av nervöst fnitter. Hon hade haft vissa framgångar i att få dem närmare sig, men ingen kunde vara obesvärad när det gällde att förolämpa Pedro Nile. Inte när det kunde komma till hans kännedom. Morgase tog varje tillfälle som bjöds att göra det när de hörde på. Det övertygade dem om hennes mod, vilket var viktigt om hon skulle vinna någon lojalitet alls från dem. Kanske var det ännu viktigare, åtminstone för hennes eget vidkommande, att det hjälpte till att upprätthålla illusionen att hon inte var Niles fånge. Jag har hört att Rand Althor visar upp lejontronen som om den vore en jakttrofé. Detta kom från Miranda, en vacker kvinna med hjärtformat ansikte som var något äldre än de andra. Hon var syster till överhuvudet för huset Algoran och besatt själv stor makt, kanske tillräckligt stor för att kunna motsätta sig Aelron, men inte Nile. De andra styrde undan sina hästar så att hon kunde komma närmare med sin bruna vallack. Det kom inte på tal att försöka vinna någon form av lojalitet eller vänskap från Miranda. Jag har hört samma sak, svarade Morgase glättigt. Lejon är farliga djur att jaga, och lejontronen än farligare, särskilt för en man. Den dödar alltid de män som försöker erövra den. Miranda log. Jag har också hört att han ger högt uppsatta positioner till män som kan leda kraften. Detta uttalande gav upphov till ängsliga blickar och ett oroligt mummel bland de andra kvinnorna. Marowyn, en späd kvinna som knappt var mer än en flicka, svajade till i sadeln som om hon skulle svimma. Nyheten om Althors amnesti hade gett upphov till skrämmande berättelser. Bara rykten, hoppades Morgase innerligt. Ljuset givet att det bara var rykten. Detta att män som kunde leda kraften samlades i Caimlin, rumlade om i palatset och satte skräck i staden. Ni hör mycket, sa Morgase. Ägnar ni all er tid åt att lyssna i dörrspringor? Mirandas leende blev djupare. Hon hade inte kunnat värja sig mot att bli en av Morgases sällskapsdamer, men hade tillräckligt mycket makt för att kunna visa sitt missnöje utan fruktan. Hon var som en tagg i foten som var omöjlig att plocka ut och gav upphov till en skarp smärta för varje steg. Mina plikter hos ers majestät ger mig föga tid att lyssna någonstans. Men jag försöker snappa upp de nyheter jag kan från Andor så att jag kan konversera med ers majestät. Jag har också hört att den falske draken dagligen rådgör med andoranska ädlingar. Förstinnorna Arimilla och Nain, förstarna Jarin och Lir, andra, vänner till dem. En av falkenerarna höll upp en smal, grå fågel med huva och svarta vingar mot Morgase. Vid falkens fötter satt band med små silverbjällror som pinglade när den flyttade sig på läderhandsken. Tack, men jag har fått nog av jakt för idag, sa Morgase. Hon höjde rösten. Mäster Gill, samla ihop eskorten. Jag återvänder till staden. Gill hajade till. Han visste mycket väl att hans enda uppgift här var att följa henne i hasorna, men började likväl vifta och ropa ut order till vitrockarna, som om han trodde att de skulle lyda honom. Morgase för sin del vände omedelbart sitt svarta sto, men nöjde sig naturligtvis med stillsam skritt. Norrowin skulle ha varit över henne som en blixt om han fattat minsta misstanke om att hon tänkte fly. Som det nu var galopperade de mantellösa vitrockarna och stad för att formera sig till eskort innan Morgase stod hunnit ta 10 steg. Och innan hon nått fram till ängens kant fanns Norrowin vid hennes sida medan ett dussin män red framför dem och resten strax bakom. Tjänarna, musikanterna och falkenerarna lämnades kvar att samla ihop sina pinaler och följa efter så snart de förmådde. Gill och Page tog sina platser bakom henne och efter dem kom sällskapsdamerna. Mirandas leende var mer triumferande än någonsin, även om vissa av de andra såg ogillande ut. Inte allt för öppet, även om kvinnan måste underställa sin Nile, var hon en kraft man måste ta hänsyn till i Amardasia. Men de flesta av dem försökte faktiskt göra det bästa de kunde av en uppgift som de inte ville ha. Förmodligen skulle de gärna ha passat upp på Morgase om det inte vore för att de inte tyckte om att behöva bo i ljusets borg. Morgase skulle ha lett själv om hon kunnat vara säker på att Marand inte såg det. Enda skälet till att hon inte hade låtit skicka bort kvinnan för flera veckor sedan var hennes frispråkighet. Marand tyckte om att pika henne med hur mycket hon hade förlorat greppet om Andor. Men de namn kvinnan valde var som balsam för Morgases själ. Allihop var män och kvinnor som hade motsatt sig henne under tronföljdstvisten. Gabriels stövelslickare. Av dem väntade hon sig vare sig mer eller mindre. Om Marand hade nämnt några andra skulle resultatet ha varit ett annat. Först Pelivar, eller Abel, eller Luan. Först innorna Arathel, Elorian, eller Aemlyn. Miranda hade aldrig nämnt dem, och det skulle hon ha gjort om så mycket som en viskning från Andor hade fått henne att tänka på dem. Så länge Miranda inte omnämnde dem fanns det åtminstone ett visst hopp om att de inte hade böjt sig för Althor. De hade stött Morgase första gången hon gjorde anspråk på tronen. Och om ljuset var nådigt skulle de kanske göra det igen. Den nästan helt avlövade skogen gav plats åt en väg av hårt trampad jord. Och de följde den söderut mot Amador. De red genom skogsmarker, omväxlande med spridda dungar och obrukade åkrar mellan stengärdsgårdar. En god bit från vägen såg man boningshus och lador i sten med halmklädda tak. Det var gott om folk på vägen och Morgase fick knyta en tunn sjal över ansiktet mot dammet. Även om alla skyndade sig ur vägen så fort de fick syn på den stora skaran av män i rustning. En del pilade till och med in bland träden eller hoppade över staketen och försvann över fälten. Vitrockarna ignorerade dem och det dök inte upp några bönder som skrek eller hötte med knytnäven åt inkräktarna. Flera av gårdarna såg övergivna ut utan vare sig höns eller andra djur inom synhåll. Bland folket på vägen stötte de ibland på en oxkärra, en man med några får eller en ung kvinna som vallade en flock gäss. Uppenbarligen var allesammans folk från trakten. Vissa av dem hade ett knyte eller en välfylld ränsel över axlarna, men de flesta var tomhänta och traskade vägen fram som om de inte hade någon aning om vart de var på väg. De senare blev allt fler för varje gång Morgase hade fått tillåtelse att lämna Amador, oavsett åt vilket håll hon begett sig. Morgase rättade till sjalen och sneglade på Norrowin. Han var ungefär lika gammal och lika lång som Talanvor. Men där slutade också likheten. Under den blankpolerade koniska hjälmen syntes ett rött ansikte som fjällade i solen och aldrig hade sett särskilt bra ut. Hans gängliga kropp och framskjutande näsa kom henne att tänka på en spetshacka. Varje gång hon lämnade ljusets borg var det han som ledde hennes eskort. Och varje gång hade hon försökt inleda ett samtal med honom. Vitrock eller ej. Varje tum hon kunde få honom att vika från att vara hennes fångvaktare var en seger. Är det här folk som flyr undan profeten, Norrowin? Alla kunde inte vara det, eftersom lika många var på väg åt norr som söderut. Nej, sa han kort, utan att så mycket som titta på henne. Han avsökte oupphörligen vägkanterna med blicken, som om han väntade sig att en räddningsstyrka när som helst skulle uppenbara sig för att befria henne. Mer respons än så hade hon dessvärre inte lyckats få ur honom hittills, men hon framhärdade. Vilka är de då? Knappast taraboneser. Ni gör ett väldigt gott arbete med att få iväg dem. Hon hade sett en skock tarabonbor, ett 50-tal män, kvinnor och barn, smutsiga och så trötta att de nästan föll omkull, som vallats västerut av beridna vitrockar. Det var endast den bittra vetskapen om att hon inget kunde göra som hade förmått henne att hålla tand för tunga. Amardacia är ett rikt land. Inte ens den här torkan kan ha drivit så många hemifrån på bara ett par månader. Norrowin grimaserade. Nej, sa han till sist. De flyr undan den falske draken. Men hur kan det vara så? Han är hundratals rastmil från Amadeusia. Än en gång syntes det tydligt i Norrowins ansikte att en kamp pågick inom honom. Antingen för att finna ord eller mot att tala. De tror att han är den sanne draken återfödd, sa han slutligen med äcklat tonfall. De säger att han har brutit alla band, som det står i profetian. Tjänare lämnar sina herrar, lärlingar överger sina mästare, män överger sina familjer och hustrur sina makar. Det är en farsot som kommer med vinden, den vind som blåser från den falske draken. Morgases blick föll på ett ungt par som förfärat såg på när hennes sällskap passerade. Deras ansikten var randiga av svett och smuts och ett dammlager täckte deras enkla kläder. De såg hungriga ut med insjunkna kinder och stora ögon. Kunde samma sak hända i Andor? Hade Rand Alfor gjort detta med Andor också? I så fall ska han få betala dyrt. Det svåra var att försäkra sig om att botemedlet inte var värre än sjukdomen. Att befria Andor, även från någonting som detta, och lämna landet i vitrockarnas händer. Hon försökte fortsätta samtalet. Men efter att ha uttryckt sig i fler ord än han någonsin tidigare på en och samma gång undfängnat henne, återgick Norrowin till sina enstaviga svar. Det spelade ingen roll. Hade hon lyckats bryta igenom hans slutenhet en gång skulle hon kunna göra det igen. Hon vred sig i sadeln och försökte få syn på det unga paret. Men nu doldes de bakom soldaterna. Det spelade inte heller någon roll. Deras ansikten skulle finnas kvar i hennes minne, tillsammans med det löfte hon givit.